Magnus Råsman läser 10 svenskar måste dö av Martin Österdahl.
Älskade Maras rum är fullt med små vaggor. När en sätts i rörelse gungar de alla med. Prolog. Kapten Lyomkin såg ut över kontrollrummet. Runt honom trängdes så många av ubåtens 107 man starka besättning som fick plats. En del sittande på huk, några på bänkar, andra stående. Sergej, sa Lyomkin. Vi har hört att du en dag ska bli amiral för den ryska flottan. Stämmer det? Ja, kapten, svarade Sergej utan att tveka. Kamraten närmast honom klappade honom på axeln. Ja, din fru lät väldigt övertygande när jag mötte henne på officersklubben i Vidjajevo en mörk decembernatt förra året. Männen skrattade högt. Sergej skakade leende på huvudet. Därför, herr blivande amiral, är den här dagen ett viktigt steg i ditt liv. Låt oss börja. Lyomkin gav en stor plåtkopp till Sergej och satte sedan fart på en rostig hammare som hängde från taket så att den började pendla fram och tillbaka. Varsågod. Sergej höll koppen framför munnen. Lyomkin kunde se hur den unge sjömannens blick vandrade från ansikte till ansikte. De tittade alla förväntansfullt på honom. Starka, intelligenta ögon, varma leenden. Lyomkin hade själv gått igenom samma initiationsrit när han för första gången mönstrade på en ubåt. Bröder, vänner för livet. Sergej skulle nu invigas i Nordflottan och den oövervinnliga, oöverträffade ubåtens besättning. Männen runt honom var utvalda för sin kompetens, men också för sina egenskaper att hålla sams och arbeta tillsammans under långa perioder i trånga utrymmen djupt under vattenytan. Idag blir jag medlem av ubåtsbesättningen, började Sergej. Jag dricker sjövatten från Barents hav, från 80 meters djup, i ett svep utan andningspaus. Han kastade en blick på sin kapten. Lyomkin nickade att han skulle fortsätta. Jag gör det här för att allt ska gå väl. Sergej blundade, höjde koppen till läpparna och lät det iskalla vattnet skölja ner i strupen. När koppen var tömd öppnade han ögonen och ställde den framför kaptenen. Sen vände han sig mot hammaren i taket. Han böjde på knäna och lutade sig framåt. Till rungande ljudet av männens jubel och applåder lät han hammaren slå mot munnen i en kyss som fullbordade inträdet till ett av den ryska militärens mest mytomspunna och heroiska sällskap. När initiationsriten var avklarad kom en sambandsofficer fram till Lyomkin. Kapten, vi har mottagit en order om att stiga till ytläge för att delges ytterligare information via hydrotelefon. Vad var det nu? Tänkte Lyomkin. Nya direktiv så tätt in på att övningen skulle inledas. Han tittade på sitt armbandsur. Riten hade pågått någon minut för länge, men den var viktig för moralen ombord. Nu fanns det inte mycket tid att spela med innan torpedrummet skulle bemannas. Så mycket i förberedelsen hade präglats av amatörmässigt ledarskap från flottans högsta befäl att Lyomkin inte längre blev förvånad, men besvikelsen gjorde sig påmind igen. Det var inte längre som förr. Han svalde förtreten, vände sig mot sin styrman och gav honom order att stiga till periskopdjup. Han beordrade officeren att fälla ut radioantennerna och bad honom leda vägen mot sambandsrummet. På vattendjup större än 20 meter kunde kommunikation med omvärlden endast ske med hjälp av extremt låga frekvenser som sändes genom SEVS, det topphemliga sambandssystem som den ryska armén hade utvecklat. SEVS var den starkaste sändaren i Europa och det kraftverk som krävdes för att driva den hade upprättats på Kolahalvön som de just lämnat bakom sig. Det fanns